Hej och jättevälkomna till ett nytt avsnitt av Äktenskapspodden. Idag har jag tagit mig hem till ett härligt par, Johanna och Anders Julander. Välkomna till Äktenskapspodden.
Tack så mycket.
Hur mår ni?
Bra. Lite som du sa innan, taggade.
Mm. Ja. Bra. Mm. Berätta lite grann till en början vilka ni är och vad ni gör. Du börjar.
Ja, jag är 59 år, präst. Prästvigdes 2006 i januari. Och innan dess så har jag arbetat inom kyrkan som ungdomsledare. Och sen så tog de teologiska studierna överhanden. Mm. Jag har 6 barn tillsammans med deras mamma i tidigare äktenskap. Mm. Och vi bor på Tjörn och trivs alldeles fenomenalt här. Jag jobbar som präst i Holta församling på Marstrandsvägen ligger det. Man kör igenom Holta församling på vägen ut till Marstrand. Och jag har gjort det sedan 2018.
Mm. Mm. Härligt.
Är du färdig?
Ja.
Jag börjar väl också där jag befinner mig nu, 51 år. Jobbar också i Solberga pastorat. Är på väg till ett annat jobb alldeles nu här i Kareby församling. Mm. Vilket känns jättespännande. Men jag är utbildad diakon på Liljeholmens folkhögskola. Mm. Och blev klar för 2,5 år sedan. Mm. Mm. Jag kommer från Örebro. Flyttade till Göteborg när jag var 20. Och har 5 barn tillsammans med mina barns pappa då, kan man säga, från tidigare äktenskap.
Så ni har 11 barn tillsammans?
Yes.
Det är bara avbytarna som saknas.
Ja, precis. Det får bli deras respektive eller något.
Ja.
Eller barnbarn.
Mm. Mm. Spännande. Mm. Hur träffades ni då? Och när?
Vi träffades inom på vårt jobb helt enkelt. 2018 började Anders där. Mm. Jag hade då arbetat där i 2 år. Mm. Då kom han in och jag tyckte det var en härlig man som presenterades för oss allihopa. Och kände ändå att han väckte en nyfikenhet i mig. Mm. Det här låter så här klyschigt, men jag har sagt det så många gånger, det är därför jag tycker det låter lite klyschigt. Men det var som att Gud visade mig hans hjärta. Och att jag tyckte det var så fint, det var så vackert. Så att när han presenterades framför allihopa, vi var ändå på en stor samling, så stack det ut verkligen. Det var då du började.
Mm. Och sen så var första gången vi sågs.
Precis, och jag tror knappt du såg mig. Det var jag som såg dig. Och sen var det ju liksom det året som vi hade på oss, men vi lärde känna varandra, så kan man säga. Mm. Och jag hade som sagt redan nyfikenhet om vem är han och så. Jag skulle gärna vilja lära känna honom mera. Men vi var ju bara kollegor.
Det var vi.
Mm. Tills?
Så det tog ungefär ett år. Någonting som jag tror spelade ganska stor roll var att vi fick en möjlighet att åka på ett konfirmandläger tillsammans.
Mm.
Över 10 dagar. Och under de dagarna så fick vi möjlighet, även om vi inte, åtminstone inte jag då, men jag tror inte du heller tänkte just, ja men nu så får man ju en möjlighet att se varandra i lite andra situationer än vad man har gjort innan.
Jo, jag tänkte så.
Ja, Det är helt okej.
Okay. Ja.
du är snabbare än jag.
Mm.
Så det tror jag var någonting som var väldigt gott och kort. Om man drar ihop det lite grann så ledde det till efter det här lägret. Så ledde det till att vi började skriva till varandra.
Mm.
Och vi skrev ganska mycket. Eller väldigt mycket. Om jag ska vara helt ärlig.
Ja, du ska vara helt ärlig.
Ja.
Vi skrev. I början skrev vi kanske inte så mycket. Det var liksom så lite trevande ibland. Och så sa du så här, har du någon som ber för dig när du åker på det här, jag skulle på min utbildning.
Mm.
Och nej, det hade jag ju inte. Och då så erbjöd du dig att göra det.
Mm.
Ja, och då fick vi liksom en liten kontakt där varje dag när jag var på utbildningen. Och sen så ökar ju det här på något vis. Och sen var det ju en vecka där som vi bara, det bara lossnade, så bara vi skrev ju. Jag tippade någon gång på mellan 80 och 120 meddelanden om dagen. Så.
Ja.
Jag var helt, jag var helt förälskad då.
Mm.
Så var det.
Mm.
Du var, då var ni inte ett par.
Nej.
Du var ändå förälskad.
Ja, ja. Absolut. Och sen, sen blev det så att jag skulle åka in till Göteborg och gå på bokmässan. Men innan det hade jag ju skrivit till flera stycken så här. Ja, men på lördag så är det en release. Men en kompis till mig som skulle släppa en skiva.
Mm.
I Ekumeniakyrkan. Är det någon som vill gå med? Så skickade jag till dig och så ett par till. Och så var det ju bara du som nappade. Det var ju liksom min önskan att det bara skulle vara du som nappade. Och så blev det så.
Mm.
Men dagen innan det skulle jag till bokmässan. Och då bokade vi in en liten fikadejt.
Mm.
I stan.
Spontan.
Mm. Precis. Och jag tänkte så här. Nu måste jag ju... Jag måste säga liksom allt vad jag känner.
Mm.
För jag orkar inte.
Alltså, jag för då har ni har skrivit väldigt mycket.
Ja.
Mm. Och ändå, kanske ändå lite djupt.
Ja, och väldigt flörtigt skulle jag vilja säga också. Sådär.
Ja. Men inte bara
flörtigt och
be.
Nej. Då handlar det om livet.
En lag.
Okej.
Okay.
Var det flörtigt?
Mycket av det vi har skrivit. Så, ja, det kan man inte misstolka när man läser efterhand.
Nej.
Men samtidigt så kände man ju att jag visste ju inte egentligen vart han stod.
Nej.
Då tänkte jag att nej, men han kanske inte är sugen, han kanske inte är redo.
Nej.
Så att då måste jag få veta det, för annars orkar inte jag med
nej,
det här
visst,
längre.
Så. Visst.
Ja, så kan du fortsätta vad som hände sen. På kaféet.
Ja, det kan jag göra. Bara en liten detalj. Vi skrev så mycket så att till slut så kände jag att jag får nog, nästa meddelande blir en fråga. Är det okej om jag ringer dig?
Mm.
och det fick jag ju naturligtvis gärna om. Och det var egentligen första gången som vi pratade med varandra, bara du och jag.
Mm. Som inte var jobbrelaterat på något
sätt. Ja,
mm.
I ett par timmar.
Mm.
Mm. Så, men det gick ju lite snabbare och var tidseffektivare än att skriva.
Mm,
ja, ja. Och det var så skönt att höra din röst också då. Så, en sån detalj. Ja, kaféet ja.
Mm.
Ja, franska kaféet.
Olskrocken.
Ja.
Det är tur att det finns såna här parkeringsappar som man kan förlänga parkeringen.
Ja.
Så det behövde du göra lite några gånger.
Ja. Vi tänkte att vi skulle ta oss en fika där. Jag visste inte riktigt vad det här fikat skulle innebära.
Men hade du några sorts känslor?
Ja, ja.
Ja, ja.
Ja. Ja, ja.
Absolut.
Absolut, absolut. Men jag var också relativt nyskild.
Mm.
Efter många års slit i det förra äktenskapet så var det bara en vecka vecka eller två innan jag träffade medarbetarna i pastoratet här uppe. Mm. Som jag och min förra hustru bestämde det att nu separerar vi.
Mm.
Nu har vi nått vägs ände. Nu är det liksom, nu återstår inga fler försök. Så att jag tror att jag var lite jag var försiktig.
Mm.
Jag kände mig inte bränd eller någonting sånt där. Jag bara kände mig försiktig. Nu var jag tvungen att liksom ta en tid för mig själv och hitta mig själv igen. Vem är jag egentligen? Efter alla småbarnsår och så.
Mm.
Så ja, och så bytte till nytt arbete och så. Så egentligen så var ju det här så otajmat som det bara kunde bli egentligen då. Men det här kaféet då. Då kände jag när vi beställde, stod där vid disken och tittade vad vi ville ha för någonting, så tänkte jag, jag skiter i vad jag heter för någonting. bara man får någonting på tallriken där då. Du är ju lite mer noggrannare vad du sätter tänderna i. Men vi kom till bordet där med kaffe och fikan. Och sen så kände jag att nej, nu måste jag ta bladet från munnen.
Direkt?
Mm.
Så jag hann inte.
Nej.
Så det här som jag liksom hade laddat för att nu ska jag berätta och så får det bära eller brista.
Ja.
Det hann jag inte. För att Anders bara... Ja, du bara rätt ut. Och det var omtumlande på alla sätt och vis.
Okay. Ja.
Så det var lite kallsvett var det.
Ja, och jag tänkte, vad är det som händer? Vad är det som händer? För du hade... Alltså du var nog väldigt nervös, för plötsligt så var du redan framme i att, och jag ser inga hinder att kyrkklockorna slår.
Det minns jag inte. Det minns jag inte, så jag var säkert i chocktillstånd.
Ja, precis. Mm. Så att jag var lite överrumplad och visste knappt på hur jag skulle bemöta det. Så jag minns inte vad jag sa, å andra sidan. Jag minns ju mer vad du sa än vad jag själv sa.
Mm.
Så att den här lilla fikastunden, jag tror den blev mellan tre och tre och en halv timme eller sånt där.
Ja.
Mm. Dagen därpå.
Mm.
Då var vi ju på den här. Då var vi på dejt nummer två. Då var det ju plötsligt en dejt istället. Så.
Mm.
Då var vi i Ekumenakyrkan.
Men det kändes inte som en dejt.
Nej, det gjorde den. Va? Varför då?
Eller ja, dejt. Alltså det kändes inte som en dejt. Det kändes som en dejt så som vi har det idag. En dejt. Inte en sån här dejt. Innan man, när man känner sig för och
nej, just det.
Sådär.
Nej, men vi har ju bestämt.
Ja, det var ju så galet passerat det. Så att,
dagen innan.
Ja, bland annat då. Ja. Jag tänkte, det var ju verkligen att ta bladet från munnen. Och det var så skönt samtidigt som det var. För jag kände ett 100% behov av att vara fullständigt öppen och ärlig.
Mm.
Annars hade inte Johanna klarat av det, då hade jag backat direkt.
Mm.
För jag var i den situationen jag var. Så att,
Du gav mig en liknelse som jag tycker är ganska, ganska talande. Du sa så här, karossen är hel, men växellådan går på tvåan. Alltså, ditt inre var inte liksom helt.
Nej.
Även om det inte syns utanpå.
Mm. Mm.
Och det sa du redan då.
Mm.
Så att det var lite grann att du ville öppna upp och ge det här direkt för att kolla, klarar du av att hantera det här?
Mm.
Vill du fortfarande att vi ska träffas? Mm. Ungefär så.
Innehållsdeklaration.
Ja, det är så. Ja, nej men ja. Så träffades vi.
Mm.
Mm. Mm.
Fint.
Mm.
Och på den vägen är det.
Ja. Mm. Sen slog klockorna.
Ja,
det.
Ja, eventually.
Ja.
Ungefär var det 1 år och 8 månader senare så.
Ja.
Ja, det var ändå ganska fort.
Ja,
ja, hyfsat.
Ja.
Mm. Ni berättade ju att ni båda har varit gifta innan och har barn innan.
Ja.
Och du, Anders, ganska nyligen innan ni träffades för första gången, hade du varit skild länge, Johanna?
Ja, men jag hade varit skild sedan 2013.
Mm.
Från barnens pappa.
Mm. Mm. Så då var ni kanske i lite olika stadier? Kanske?
Faser,
ja. Ja, ja, precis. Det, här, det var vi ju. För jag var ju van att inte leva med mina, alla mina barn.
Mm.
Till exempel. Det, jag, nu har ju liksom de, några hade redan flyttat hemifrån och så vidare. Sådär. Så att, men just det här att inte alltid ha sina barn nära. Det var ju till exempel en sak som jag hade ett stort försprång i.
Mm.
För det var ju en smärtsam sorg för dig att när du separerade liksom med barnets mamma så blev det så tydligt för de bodde ju kvar.
Mm.
Så du sörjde ju väldigt mycket.
Jag förstod inte det från början.
Nej.
Men efter ett tag så förstod jag, för då började jag på något sätt känna igen sorgeprocessen i mig.
Just
det. Och så undrade jag var det kom ifrån. Och så kom jag fram till det. Att det handlar faktiskt om den känslomässiga tillgången till sina barn 24-7. Mm. Att den fattades mig så mycket.
Mm.
Så den övergången, den tog tag i mig på djupet på ett skarpare sätt än vad jag var förberedd på. Så det tog ett tag innan jag fattade att det var det som rörde sig i mig.
Mm.
Och då blev det lättare att förstå och då blev det lättare också att förhålla sig till det.
Mm.
Mm.
Faktiskt.
Men hur, när man har varit gift innan och man hittar någon ny, är det en svår grej eller var det lätt för er eller var det en kamp på något sätt?
I våran relation?
Ja, alltså. Och liksom att våga älska igen kanske.
Nej, jag tyckte inte alls att det var svårt.
Nej.
På det viset. Jag tänker att det, de erfarenheterna vi har tidigare, vad som var, som inte har varit bra, det vill man ju verkligen inte ta med sig in i vårt äktenskap, i vår relation. Så till exempel så har vi ju varit väldigt öppna. Vi har en väldigt god kommunikation. Vi har ju också i våra tidigare äktenskap så har vi inte levt, vår andra partner har inte varit kristen.
Mm.
Vilket också har varit en glädje att kunna dela vår tro med varandra. Och det har vi ju verkligen, ja men vi har nog bestämt att men så här är det. Det här vill vi ska genomsyra vårat liv.
Mm.
Till exempel att vi har bön varje dag när vi äter, oavsett vilka som är här.
Mm.
Och varken dina barn eller mina barn är vana vid det.
Mm.
Men det är någonting som vi gemensamt har liksom sagt att i vårt hem så gör vi så här.
Mm.
Så det känner jag är en enorm styrka.
Mm.
Och man skulle kunna tro att det är svårt att våga älska.
Mm.
Men jag har inte haft svårt att våga älska dig.
Mm. Nej. Nej, men det, då har jag nog haft haft svårare på ett sätt. Alltså jag har nog varit mer reserverad eftersom jag kom så nytt ur det förra äktenskapet. Så jag har nog haft mer förbehåll liksom. Ta det lugnt nu. Hur kommer barna att acceptera detta? Hur kommer de att ta emot detta överhuvudtaget? Och sen finns det ju flera frågor som man kan ställa upp framför sig där. Och, så det gjorde nog att jag känslomässigt tog längre tid på mig.
Mm.
Men det var ju, jag hade ju ett behov av att också under våran resas gång som kom där på hösten så hade jag ett behov av att få detta bekräftat med vad är det vi siktar någonstans?
Mm,
vad, alltså vi är alldeles för erfarna för att bara säga att ja, vi tar det som det kommer.
Mm, just det.
Och också med ansvaret som man har för den utvidgade familjen också då, va?
Mm.
Att även om vi, det är jag och Johanna som lever tillsammans nu och vi ska bygga upp en framtid tillsammans. Men det måste inkludera barnen, för de följer oss hela livet.
Mm, ja, såklart. Mm.
Så att det är ju också någonting som man behöver upptäcka. Det är ett helt nytt landskap, känslomässigt och relationsmässigt.
Mm.
Det är som för en lot som har jobbat här mellan Göteborg och Stenungsund i hela sitt liv, helt plötsligt hamnar ner i Egeiska havet.
Mm. Lite så.
Ja, lite så. En annan östruktur.
Mm.
Mm.
Mm. Ja. Och så får man navigera där.
Ja, och lära sig
mm.
på nytt. Man vet grundstommen, alltså rodret sitter på samma ställe.
Mm.
Mm. Men omgivningen ser annorlunda ut.
Visst.
Mm. Så om man tar det som en metafor för hur jag kände mig lite vilsen i början.
Mm. Mm. Ni sa att ni alltid har varit väldigt... Alltså, ärliga, öppna och transparenta. Du måste ju ha varit det till en sån hjälp.
Ja, jättemycket.
Mm.
För det har ju aldrig, kan jag säga, hittills. Aldrig hittills. Så har det inte lett till någon konflikt.
Nej, det är någonting som jag tänkte jag skulle vilja prata mer om. Mm. För det har jag hört, att ni bråkar inte. Eller?
Nej. Någon gång så har vi lite irriterat snäst åt varandra, men då har det inte handlat om relationen, utan då har det handlat om var jag har befunnit mig just då, eller var du, ja, eller var du har befunnit dig just då. Så nej.
Mm. Det är många som säger, för vi har haft några till par som säger att de inte har bråkat. Mm. Folk tror inte att det är sant.
Nej. Nej,
det är sant. Vi har inte bråkat, och de gångerna som du kanske har säger någonting så kan jag säga så här: okej, okay. Då tittar jag bara på det så här, och då är det liksom redan borta så här på något sätt, eller tvärtom då på något vis. Så det är väldigt, vi har på något sätt lagt en grund med att vara kommunikativa med varandra, tror jag, och ärliga. Och informera varandra om vad som har hänt, hur jag tänker.
Sen finns det ett par andra saker också då som jag tror har hjälpt oss. Det ena är ju att det finns ju en skörhet både i ditt liv och i mitt liv.
Mm. Vad menar du?
Ja, alltså... Jag har haft ett par perioder där jag har sjukskrivit mig för depression.
Mm.
Och känt det att liksom, jag har inte styrkan för att leva det här.
Mm.
Vad heter det? Karusell-livet då. Va? Så jag har fått backa lite grann. Och du har ju också ditt liksom arv från åren med ja, det ska du säga själv egentligen, men vi bär på en skörhet, vi är medvetna om den.
Mm.
Så även om vi mår otroligt bra idag så vet vi att vi ändå lever med en skörhet.
Mm.
Och den skörheten, den finns ju också hos våra barn.
Mm.
Så att det finns ju gemensamma nämnare, även om de inte är identiska, bland våra barn. Både på Johannas sida och på min sida då. Och det är ju också någonting att bära det tillsammans. Att bära det ansvaret och att göra det tillsammans. Med då den här relativt långa erfarenheten vi har utav det. Är någonting som styrker oss verkligen.
Gör det lite grann att ni... Alltså, ni ser ingen anledning att tjafsa om saker också. Jag tänker, alltså det tar tid, energi och kraft att med allt bakom som har varit, att det är liksom, det är inte värt det. Kanske?
Ja.
Nej, men det är det väl oftast inte, tänker jag.
Mm.
Och jag ser ingen anledning att vilja bråka med Anders eller tjafsa med Anders, för att det här, jag har ju valt att leva med honom för att jag älskar honom.
Mm.
Sen kan det ju naturligtvis finnas saker som skulle kunna göra att man blir irriterad eller arga på varandra ändå. Även fast man älskar varandra. Men det har ju inte hittills inträffat i alla fall.
Nej.
Så jag tänker att vi, den dagen det händer, då får vi en ny erfarenhet helt enkelt. Mm. Men jag tror att vi kommer hantera den bra ändå.
Mm.
Så att, nej men absolut, vi har det godaste vinet, eller bästa vinet som du predikar om idag.
Mm. Kommer alltid sist.
Kommer alltid sist. Ja. Så att det är härligt att vi ibland kan också, vi är väldigt tacksamma för det livet som vi har fått, den nya chansen faktiskt att få leva just tillsammans.
Mm.
Så det är någonting som vi tackar. Vi fick ett råd innan vi gifte oss, bara någon vecka innan vi gifte oss fick vi ett råd att varje kväll tacka Gud för varandra. För den gåva som vi är för varandra, och att be Gud om
nåd
och kärlek och kraft, vishet, så jag kan älska, hedra och respektera min man eller hustru.
Mm.
Och det har vi gjort i stort sett varje, tror jag, somnade igår kväll.
Ja.
Men även när vi inte är tillsammans, om vi sover ifrån varandra, så ringer vi ju faktiskt och gör det på telefon.
Mm. Och ni ber det högt tillsammans.
Ja.
Mm.
Den ena först och den andra sen.
Mm.
Så att vi... Jag tror att det påverkar. Det är
förhållningen
om att det påverkar vår relation.
Mm.
Att ha det här kontinuerligt.
Jag tror det finns en sån enorm andlig sanning i det här med att gå med tacksägelse in genom Herrens portar.
Mm.
Tacksägelse på alla nivåer. Eller som någon... Som någon sa, den som har lärt sig att vara tacksam för lite har mycket att vara tacksam för. Men Johanna är inte lite att vara tacksam för. Utan det är liksom, det är en av grundpelarna för tacksamheten i mitt liv. Det är en av grundkällorna. Och förutom Johanna så är det egentligen bara Gud själv som är en källa till tacksamhet och glädje i mitt liv. Sen är det mycket annat som är roligt, naturligtvis, men som källa, och jag tror det gör någonting med oss att be den bönen varje kväll när vi går och lägger oss.
Ja, men man avslutar ju dagen väldigt fint då, även fall. Nu bråkar inte ni då, men
nej.
Ni kanske kan vara lite irriterade på varandra ibland.
Ja.
Eller, nej.
Nej, alltså det här är väl så jag vet inte om det är manligt kvinnligt, men ibland så har jag ett behov av tystnad, och då kan du ha mycket att prata om.
Ja.
Och jag känner ju ditt behov av att prata om det, och jag känner av mitt behov av att ha lite tyst runt omkring mig. Och det har inte blivit någon konflikt utav det. Konflikten har varit inom mig då.
Mm.
Mm. Så okej, Anders, ge Johanna ett par minuter. Sen kan du få din tystnad. Så har jag hanterat det. För att det skulle absolut kunna bli en sån här gå mig på nerverna grej.
Ja, men visst.
Sådär, va? Nej, som sagt var, konflikten har mera varit inom mig då, när jag har sett ditt behov och jag har känt mitt eget.
Mm. Ibland säger jag så, hallå, lyssna på mig nu, hallå.
Ja. Och då kan jag första gången säga, vad sa jag då? Kan du ta om det här igen?
Ja,
Så att jag tror att vi båda två vet när det sker och är medvetna om det. Så att jag ibland så kanske jag bara inte kan hålla mig. Jag är tvungen att bara just så. Sen kan jag ju backa efter det. Så att det är väl bra att du ger mig ett par minuter. Och så, så backar jag och så får du din stund. Och jag har fått, fått liksom säga det.
Som bubblar.
Mm. Men det är väl det som kommunikation handlar om. Att ge och ta. För men att bråka eller vara irriterad är oftast ganska egoistiskt. Alltså, man vill få sin egen... Jag vill vara att det var tyst, så nu ska du vara tyst. Jag vill prata, så nu... Alltså, men att ni ändå på något sätt har hittat en balans, kanske?
Det har vi nog gjort. Men det är som att vi har inte behövt jobba med det. Vi gjorde en sak faktiskt. På hösten 20. Då, 21.
Ja, det var vi hade gift oss.
Ja, just det.
Ja, så 21 var det.
Ja, just det. 21, hösten 21. Det var så länge sedan. Det är omöjligt att komma ihåg. Hösten 21 så gick vi äktenskapskursen online.
Alfa?
Ja.
Yes.
Och det var en del som tyckte att det var lite konstigt att vi skulle göra det. Vi hade ju rätt många års erfarenhet av att vara gifta och så.
Fast inte med varandra då. Nej. Då är vi ju helt nygifta och vi tänkte ju att nu lägger vi den bästa grunden för vårt äktenskap. Ja. Att satsa direkt så.
Åtminstone ger det en chans. Vi visste ju inte vad äktenskapskursen var egentligen. Och det vet man inte förrän man har gått igenom den. Man kan läsa boken till och med. Man kan låna boken utan någon som har gått den. Och så kan man läsa den. Men det är inte alls samma sak som att ha gått kursen tillsammans. Det är när man får möta varandras reaktioner och reflektioner kring de olika områdena som tas upp där. Och så... Det händer spännande saker. Så det är jättebra. Den rekommenderar vi alla att gå.
Absolut.
Mm.
Och där var det ju, du sa där om konflikter, att de oftast är egoistiska. I den kursen där så fanns det ett avsnitt där Nicky och Silali sa att vi brukar gå på dejt. Vi försöker faktiskt gå på dejt varje vecka. Och det har vi upptäckt att det är väldigt ambitiöst. Det är väldigt ambitiöst.
I början var vi faktiskt duktiga och lyckades få till det.
Ja. Men medvetandet om det har vi med oss hela tiden. Och vi pratar om det och vi får till det med ojämna mellanrum. Men det har inte lämnat oss. Men det, och en anledning till varför det inte har lämnat mig i alla fall. Det är därför att i det här så turas man om att planera den här dejten. Det handlar inte om att det ska vara fancy på något sätt, utan det handlar bara igen, alltså det som är fancy med det här, det är det att när det är mitt ansvar att planera dejten, då tänker jag inte vilken dejt vill jag ha.
Nej.
Utan jag tänker vilken dejt skulle Johanna vilja ha.
Just det.
Och det är många situationer, eller det är ganska få situationer där vi verkligen får tänka oss in i hur den andra tänker. Och känner och vad de uppskattar och vad hon prioriterar i sitt liv. Så att man får så att säga, när man ska arrangera den här dejten så släpper man fokus på sig själv och släpper över det på sin partner. Det är liksom själva kronan på verket när det handlar om dejtandet där då. Och därför så tycker jag det är viktigt att vi håller kvar det.
Absolut. Och i början så kände väl vi båda två så här, men ska vi ha en dejt? Vi umgås ju väldigt mycket som det är. För det gör vi. Vi prioriterar ju att vara med varandra väldigt mycket. Men det är inte samma sak. Som att man planerar in så här, den här veckan, när ska vi se här? Ska vi ta torsdag klockan 16? Eller så kanske man ser någonting, något man vill... boka, så gör man ju det och så säger man, du förresten, den här onsdagen så vill jag att du inte bokar in någonting annat, för då har jag just någonting det på gång. Mm. Så ibland är det så här lite mer överraskningsdate och ibland är det mer liksom på hemmaplan, koka en termos kaffe och gå ut och gå och sitt på en klippa.
Mm.
Det går också jättebra. Och det har varit underbara stunder. Så variationen har ju varit väldigt, väldigt kul. Så att, ja.
Som en gång så, bara för att liksom visa bredden på det, så hade du planerat en dejt. Och då åkte vi hela vägen till Borås Arena och tittade på en fotbollsmatch med Elfsborg.
Ja.
Som vann.
Du fick något innan också, som en liten ledtråd på vägen.
Ja, det fick jag. Ja, som en liten ledtråd. Det var ett helt gäng trådar.
Ja, precis. Ja, jag hade köpt en halsduk.
Ja. Som det stod Elfsborg på, naturligtvis.
Du är Elfsborgare.
Jag är Elfsborgare. så att det... Mm. Ja, och det krävdes ju lite planering och så där. Det fanns ju lite kostnader i samband med det då. Och sen då när det var min tur att dejta, eller planera dejten, då slog det mig att vi har faktiskt inte haft en enda möjlighet den här sommaren att gå ut till, i Säby och gå ut till det gamla stenhuset här. Och då tänkte jag att ja, men nu är det väder nog för att göra det. Så då blev det dejten.
Mm. Mm.
Kaffekorgen och mackorna. Mm. Stekdejk och...
Nej, du hade köpt räkbakelsen.
Nej, ja, just det. Räkbakelse var det då faktiskt.
Så det är kul.
Mm. Mm.
Så dejter skulle ni säga...
Det är en av kryddorna.
Något som du prioriterar i
alla fall. Ja, och en av kryddorna.
Mm. Jag såg på Instagram eller Facebook så kommer ju såna här reels.
Mm.
Och då var det någon som pratade om just att ja, men innan du gifte dig med din spouse så dejtade du ju för att gifta dig.
Mm.
Så fortsätt dejta så du håller dig gift.
Ja,
det
är så.
Ja, precis. Lite så. Ja.
Och det är egentligen en bra tanke.
Mm. Att uppvakta varandra.
Mm. Verkligen. Mm.
Det man gjorde innan för att få personen.
Bli intresserad av
det. Det är inte så att det bara man gifter sig och sen är det klappat och klart.
Nej, då har man liksom missat poängen lite grann med vad det innebär att vara i ett äktenskap.
Ja,
ja. Det är liksom, det hade ju blivit läge för oss att fråga oss om vi hade släppt det här med dejtandet, den tanken. Och om vi hade släppt det här med våran korta, speciella aftonbön där. Då är det ju tid för oss att fråga oss om vi tar varandra för givet.
Mm.
Har vi liksom tappat... Har vi släppt spänningen liksom? Har vi släppt... har vi släppt det här att det är så fantastiskt att vi får lov att leva det här livet tillsammans? Utan det är liksom bara självklart.
Ja, men så vill det väl hamna.
Ja, att man tycker att livet tillsammans är självklart behöver ju inte i sig vara fel. Det finns ju en vila i det. Särskilt för dem som har varit med om att bli svikna, så kan jag föreställa mig att det känns som en dröm att få se på sin relation som någonting självklart.
Fast det är inte samma sak som att ta varandra för givet.
Nej, det är inte det. Jag tänkte ju säga det.
Vad är skillnaden?
Ja, just det att kunna vila i och lita på att han alltid finns här. Vid min sida. Det är ju en skön känsla.
Mm.
Men det innebär ju inte att jag tar honom för given.
Mm.
Jag tänker liksom att... vi har ju valt varandra också. Och varför har vi valt varandra? Då finns ju det som grund i att... Ja, men därför att du är det här och det här och det här. Och det betyder det här och det här för mig. Men vi kan ju inte sluta vara de personerna då. Utan vi måste ju fortsätta jobba med vår relation och vårt äktenskap.
Mm.
Det sköter sig ju inte självt om man skulle börja bara jag menar att veckor efter veckor, månader efter månader och aldrig liksom se varandra eller aldrig uppmuntra varandra eller uppvakta varandra, då hamnar man ju i någon form av
slentrian.
Ja, som inte är positiv. Men där man inte sagt att man inte kan vara trygg och vila i att du alltid finns här. För det är två liksom lite olika saker, men det kanske är en fin balansgång.
Mm.
Faktiskt. Att vi är medvetna om att jobba på relation, på vårt äktenskap, men också kunna känna att vi är trygga med varandra.
Mm.
Och det tror jag känner mig oerhört trygg med dig.
Mm.
Jag känner inte alls att jag måste vara på min vakt på något vis eller så. Och det tänker jag, det beror ju på hur du är mot mig. Hur du ser mig och hur du behandlar mig och hur du talar om för mig vad jag betyder för dig. Både med dina handlingar och med ord.
Mm. Det var ju en av de grejerna som jag kände att jag verkligen behövde. Jag hade ett behov av att jobba med och sänka garden. För på något sätt så hade garden vuxit upp framför mig, så jag var väldigt på min vakt.
Mm.
Men den har sjunkit successivt under tiden jag har fått vara tillsammans med dig. Och jag tänker att det handlar om den här, naturligtvis det här med att vi bekräftar varandra.
Mm.
Sådana som vi är, inte sådana som vi hade hoppats att vi var.
Just det.
Ja.
För det tänker jag att det gör man. Jag önskar att du hade bla bla bla.
Ja.
Det tror jag många att man hamnar lätt i.
Mm.
Och jag önskar att du städar lite mer.
Ja.
Eller whatever det kan vara.
Ja.
Mm. Det är en bra grej att tänka på.
Mm.
Så hur man hanterar det är ju ganska viktigt då.
Mm.
För att det kan ju finnas en poäng i det. Om jag går och strör mina kläder överallt. Så... vad är det för respekt jag uttrycker då genom mitt beteende, kan man undra.
Mm.
Men jag är inne lite grann på just betydelsen av tacksamheten i våra liv. Att vi liksom pinpointar vad är det jag känner tacksamhet för. Jag är tacksam i rent generellt.
Mm.
Nej, jag är tacksam för det och för det och för det och för det. Mm. Sen kan det vara en väldigt lång lista. Och likadant bekräftelsen.
Mm.
Det här uppskattar jag hos dig. Det här, jag är så glad för att se det här i dig. För det där tänker jag, det är också någonting som vi kan tappa när våran relation blir slentrian.
Mm.
Att vi glömmer bort behovet utav att lyfta varandra.
Mm.
På det här enkla sättet liksom. Tack för att du gick upp och bryggde kaffet för 538 gången.
Mm.
Det smakade himmelskt.
Mm.
Ja.
Mm.
Det handlar inte om att göra sig till.
Nej. Jag tänker lite grann, det bara slår mig här nu att vi har båda två, du nämnde ju en skörhet förut som vi båda två har i oss. Och jag i mitt tidigare liv har ju, det finns rester kvar kan man säga.
Mm.
De märks inte så ofta längre. Jag har bearbetat väldigt mycket, jag har gått i väldigt mycket själavård.
Mm.
Så att jag känner mig ju hel, men så finns det situationer som faktiskt kan göra att det påminns.
Men triggers?
Ja, men kanske triggers eller bara en sån här liksom en hastig grej. Det var ju någon gång som jag tappade någonting och jag ber direkt om ursäkt och nästan urskuldar liksom och sådär. Och då säger du efter en stund, du säger inte det direkt. Du frågar, är du rädd för mig, Johanna? Men då tänker jag liksom, det är jag absolut inte. Men jag tänker, det finns rester kvar som man bär med sig in i en ny relation. Och det har vi ju båda två gjort. Och den här skörheten, alltså att vi är lite, vi är liksom lite
kantstötta.
Vi har mm. R, kan man säga. Vi är läkta, men det finns R.
Ja.
Och det går ju att gnugga lite på R-en, så gör det faktiskt lite ont.
Precis.
Men jag tror att vi har varit så pass öppna också med hur vi har det och hur vi har haft det. Så att vi också kan förstå varandra och se att nu är det på det här viset. Och när du säger det här med din garden så vet jag ju precis vad du menar. För att du har fått hålla upp den för att ingen ska komma åt mig. Jag var tvungen att ha ett stort staket fram. Mm. Liksom så här, så att jobba på att sänka den successivt så. Det har ju du verkligen jobbat jättemycket på. Och jag tror att vi ser det som styrkor hos varandra också.
Mm. Ja, för jag ville fråga, eftersom att ni har levt i långa relationer innan som ju inte uppenbarligen fungerade till slut.
Mm.
Och oavsett om man har haft det bra eller dåligt eller både också, som du säger, man har är med sig på något sätt.
Mm.
Hur lyckas man att inte ta med det in i relationen? Och liksom, hur lyckas man bli hel på något sätt så att man ändå inte gör samma misstag, ja, blir fel, men hur har ni gjort med er själavård och uppenkommande person kanske?
Ja, men precis. Jag tror att det är en bidragande nyckel till det i alla fall.
Mm.
Att ha en öppen kommunikation. Jag vet faktiskt inte, jag kan inte säga just det här och det här.
Mm.
Viljan också. Viljan att det här ska inte få prägla vårat äktenskap. Just det här ska inte på något sätt försöka få vårat äktenskap att må dåligt.
Mm, just det.
Viljan att kunna leva i en fri relation.
Mm.
På något vis. Ja, det tror jag.
Jag tänker på, jo, men lite grann som jag sa innan när vi pratade inför det här samtalet, att den stora skillnaden som jag ser mellan tidigare och nu, det du och jag har, det är att vi bygger på varandras styrkor.
Mm.
Att vi uppskattar varandras styrkor. För de blir ju gemensamma styrkor egentligen. Eftersom vi, ja. Men det går att gå vilse i ett äktenskap när det gäller det.
Mm.
Det kan bli så att de styrkor som vi har som enskilda blir varandras kombatanter istället.
Mm.
Och då tappar man viljan att sponsra, blåsa på, heja på och så. Därför att då tycker man att man underminerar sin egen position.
Just det.
Ja. Men jag tycker det är väldigt tydligt, åtminstone upplever jag det så. Att, och jag hoppas att du gör det. Men
det gör jag.
Ja, att vi verkligen bygger på varandras styrkor som ett par.
Mm.
Och lyfter det. Sen finns det en annan sak som du har nämnt några gånger. Du har sagt det att du tycker att jag är duktig på att prata känslor.
Ja, det är du.
Att sätta
det är inte många män som kan det, tänker jag.
Ja, utom ni som lyssnar här nu då, naturligtvis. Men... ja, det kanske finns någon slags generalisering som är giltig där. Och, men jag tror på betydelsen av att kunna, att våga lära sig att sätta ord på sina känslor. För att det, man provar varje gång. Hur ska jag säga här? Hur ska jag uttrycka vad det här får mig att känna? Utan där vi kan sätta ord på våra känslor, våra upplevelser, det är ett väldigt viktigt och användbart redskap.
Mm. Men då måste man kunna känna sig trygg för att kunna göra det. För känner man sig inte trygg, då gör man inte det. Man sätter inte ord på sina känslor, för man pratar inte känslor om man inte känner att man är
trygg
i relationen.
Mm.
Så att det...
Nej. Mm. Då håller man dem dolt.
Ja, men så är det ju. Det är, om mina känslor kan bli föremål för åtlöje,
ja,
eller skratt, mm, eller hån, mm, då vill man inte prata känslor.
Nej, visst.
Så att kan man ge varandra den tryggheten och det utrymmet att, att dina känslor är,
mm,
är viktiga,
mm,
då finns det ju en väldigt hälsosam relation i det.
Men det tänker jag kan ju vara svårt då om man har levt i en relation innan där man inte har kunnat prata känslor.
Mm.
Eller om man växt upp i en familj där man inte pratar känslor.
Mm.
Att då bara helt plötsligt.
Mm.
Ja,
det, men jag tror man kan växa i det. Alltså, mm, det är på samma sätt som, eller jag är helt övertygad om att man kan göra det. Man behöver bara ta den lilla fighten med det.
Mm.
Jag upptäcker, eller jag vet att det är så att väldigt många människor får en rasha när de tänker tanken att de skulle hålla ett tal på ett bröllop.
Mm.
Även om det talet är två meningar långt.
Mm.
Alltså att stå inför människor och människor tittar på mig, det liksom, det ryms inte som ett alternativ ungefär.
Mm.
Och jag kan tycka att det är hur märkligt som helst. Men så är det.
Mm. Man är olika.
Ja,
ja,
man är olika. Men man behöver inte förbli så olika.
Mm.
Och det handlar inte... Att vi är olika, då börjar man jämföra sig med andra. Det handlar mer om att upptäcka nya dimensioner av mig själv.
Mm.
Så fokuset, när det handlar om känslor, så är inte fokuset dig eller vad någon annan kan tycka och tänka om det, utan vad jag tänker och tycker om det. Och mitt behov av att kunna uttrycka för dig på ett sätt så att du förstår. Eller får åtminstone någonting att bolla vidare de här tankarna med.
Mm.
För det är som sagt, var det inte alltid lätt att sätta exakt rätt ord på en känsla,
mm,
eller en upplevelse.
Mm. Nej, vi är olika duktiga på det.
Ja.
Mm.
Nej, men det tror jag. Att lyfta varandra, att bygga på varandras styrkor och att hitta sitt känslomässiga språk. Alltså, för att vi kan inte gå omkring och läsa varandras tankar. Och även om vi tycker det, att vi, när vi lever ihop, att vi lär känna varandra på ett sånt sätt så att vi på något sätt känner av var den andra befinner sig, så kan det vara helt fel,
mm,
ändå.
Mm.
Vi behöver språket. Vi har, mm, fått språket för att kommunicera och meddela oss, inte bara vad ett gånger ett är.
Mm.
Utan...
Nej, det är jätteviktigt,
mm,
att man inte ska gå runt och tänka, du borde ju känna mig, så du vet ju hur jag funkar.
Ja, så du...
Är inte det den typiska?
Jag tror det.
Ja.
I alla fall när man har varit gift många, många år.
Ja.
Säkert.
Du borde förstått detta.
Ja.
Mm.
Kanske det ofta med, kan ju ofta vara med glimt i ögat också.
Ja,
men kanske också finns en liten sanning i det.
Mm.
Ja.
En önskan att vara förstådd, en ärlig önskan att vara förstådd.
Man måste ju på varandra och kraven lite,
ja, grann. Ja, precis. Precis.
Så att oftast kanske inte allt behöver sägas, men åtminstone att man uttrycker lite grann så kan man ju förstå.
Mm.
Ibland kan det ju vara att man, nej, jag orkar inte prata om det här just nu, men, mm, men man ger någonting i alla fall så att, mm, den andra kanske kan förstå och varför man är låg eller varför man går undan lite eller inte är så pigg eller vad, mm, det kan vara för någonting.
Mm.
Det, man måste inte alltid just stå där och då kanske säga. Det kanske kan komma senare.
Mm. Eller man kanske inte vet själv. Jag tänker också om man har är från förr. Man kanske inte vet varför man känner så eller varför, mm, man reagerar. Precis. Eller,
ja,
vad man nu... Men att bara, om man kanske lite lyfter på locket. Att,
mm, ja,
det kanske har någonting med...
Tidigare erfarenheter.
Ja.
Ja.
Mm. Och då kan man ju faktiskt fråga varandra.
Precis,
att den andra, till, mm, exempel, är du, varför reagerar du så här? Är det någonting som jag har gjort eller,
mm,
så? Mm.
Ni har ju sagt ganska mycket, men vad tror ni är liksom, vad säger man? det som gör att ert äktenskap är så starkt och fint?
Oj. Det är nog det vi har sagt om kommunikationen och skörheten som är synlig för oss båda två.
Mm. Mm.
Det är inte någon som alltid ska vara stark och någon som alltid är den som behöver någon som alltid är stark.
Mm.
Utan det är ömsesidigt.
Det växeldrar lite grann, tror jag.
Ja.
Och sen så tror jag att vi har ganska lika kärleksspråk.
Just det, skulle jag också fråga.
Faktiskt, ja, jag tror att vi har båda två stort behov av fysisk beröring, att vara nära.
Mm.
Och det tror jag är en, vi brukar säga, vi tankar liksom, vi är nära så, vi är väldigt fysiska.
Som när du borrar in dina tår under min fotknöl just nu.
Ja, precis. Nej, men alltså, jag kan inte sitta bredvid dig utan att inte ha någon liten kontakt. Det behöver inte vara något som syns.
Nej.
Men vi vet om det.
Mm.
Det är en länk på något vis. Mm. Så att vi har det kärleksspråket båda två.
Mm. Sen tror jag det kan finnas en grej till, och den är ju väldigt känslomässig. Och det är ju den rollen som andra människor har spelat in i att vi har blivit ett par. Tänker särskilt på Sandra, som är kollega till Johanna, som drömde om oss som ett par, fast det var långt innan.
Okej.
Ja.
Berättade hon det för er?
Mig berättade hon.
Ja. Och hon slog dig ifrån sig.
Ja, det...
Eller du kände dig lite genomskådad,
ja,
där också.
Ja, just det. Jag hade inte yppat någonting. Att jag kände liksom lite en sån här...
Då hade du redan fått lite känslor.
Ja, men alltså, nyfikenheten fanns ju från början. Mm. Och jag tyckte alltid det var härligt att vara i Anders närvaro när vi träffades på jobbet och så. Så någon form av lite extra intresse hade jag ju ändå.
Mm.
Mm. Och när hon då säger detta i bilen, jag sitter och kör, haspar ur sig det liksom och säger att hon ser det här i en dröm. Och säger hon också orden.
Mm.
Match me in heaven, säger hon. Det skulle ju verkligen vara, ni är ju det, säger hon. Och jag kände mig ju nästan lite sådär som att hon hade genomskålat mig. Så jag tänkte, har jag sagt någonting? Ni har inte sagt någonting. Här kör jag. Tyst nu. Jag får inte hålla på. Så, så det...
Och det känns jättestarkt faktiskt. Det är ju inte... Det är liksom inte något praktiskt verktyg eller någonting sånt där som man kan göra. Men det känns som att det här är det här är verkligen det som vi så, det här bibelordet som vi ofta läser på vid vigslar om ifrån predikaren, om att en tretvinnad tråd brister inte så lätt. Att Gud vill vara och är den tredje tråden i vårat äktenskap, och att det blev liksom ett påtagligt tecken på det.
Mm.
Så det tror jag också betyder en hel del faktiskt. Mm. För att våga vara så öppna som vi är med varandra och så sårbara. Både med vad vi själva upplever med oss själva, men också just det här, allt det som händer kring våra barn och så. Och våra föräldrar.
Vad skulle ni säga är det bästa med att våga älska en annan person igen efter man har varit i ett förhållande eller äktenskap innan?
Det bästa med att våga älska? Ja.
Alltså en stor skillnad, jag vet inte om man kan säga att det är det bästa, men en jättestor skillnad, det är att det finns inte längre någonting fokus på att prestera. Därför att vi har redan varit med om det här med att fixa studierna, fixa jobb, fixa familj, fixa barn, hjälpa dem genom skolan och så här. Vi har redan gjort allt det där.
Mm.
Och med allt det som det innebär.
Mm.
Och nu är det som att vi har helt andra förutsättningar att fokusera på vilka vi är.
Mm. Mm.
Snarare än en, det här måste vi uppnå, det här måste vi göra.
Just det.
De här förväntningarna har vi på oss själva att vi ska åstadkomma.
Mm.
Det ligger, åstadkommandet ligger på ett helt annat plan.
Mm.
Så det är en stor skillnad. Det bästa med att bli kär för andra gången. Ja, det är inte lätt.
Nej.
Att säga vad som är det bästa.
Det är så mycket som är bästa, så tänker jag.
Ja.
Så att det är ju, jag menar, att få allt det goda och få känna den här kärleksruskänslan. Och mm. kunna känna det, fastän nu vi har varit ett par i 4 år, det kan ju låta kort tid, men ändå.
Mm.
Så ibland känns det som att, ja, men vi har inte varit ihop så länge. Ibland känns det som att, jo, men vi har nog varit ihop 10 år.
Mm.
För på ett sätt så känns det som att vi har känt varandra länge.
Mm.
För vi har haft väldigt mycket tid tillsammans. Vi har ju inte haft, som precis som du nämnde, det här med massa barn omkring oss. Nu kan man tro det, eftersom vi är 11 barn. Men det är ju bara min yngsta dotter som bor hemma hos oss.
Mm.
Så att vi har väldigt mycket tid. Bara du och jag.
Mm.
Så vi har haft mycket tid att, vad är vi liksom? Mm. Vi har haft mycket tid till det.
Mm.
Och det tycker jag har varit en sån otrolig skillnad och en sån styrka. Och ja, men det har verkligen, det är nog det som är en av våra styrkor i vårt äktenskap. Att vi har verkligen kunnat grotta in oss i det här. Mm. Och lärt känna varandra ordentligt. Även om det inte har varit så lång tid.
Mm.
Det har varit en pandemi också.
Just det.
Så att det, och allt vad det innebär med att gå igenom en sån och sen.
Och det här också att vi har så mycket tid att sponsra den här tanken att det är vi. Jag tänker på, vi har, där uppe har vi en sån här willow-skulptur där vi är, så att säga, vi kramar om varandra i den skulpturen.
Mm.
Så nära varandra, och vi har likadant en trädgårdsskulptur på samma tema där. Med fontän, så det är liksom påla vatten ur det och alltihopa. Och vi har lite sådana saker som på något sätt hela tiden vill sponsra det här att det är inte du och det är inte jag, utan det är vi tillsammans. Så att det är en sån där sak som bara finns med.
Vad skulle ni säga till folk som kanske ligger nära skilsmässa eller skilt sig?
Mm.
Vad skulle ni ge för tips eller tankar eller uppmuntran kanske?
Alltså, de som ligger nära skilsmässa, det är ju jättesvårt att säga, ge dem något tips. För att det tänker jag att det finns ju så många olika skäl till att man hamnar där.
Mm. Visst.
Men de som har gått igenom en skilsmässa, så ja, det livet kan vända, verkligen. Mm. Du kan möta din livs stora kärlek på äldre dagar också. Mm. Så att det finns verkligen hopp, det är inte kört. Men det kan vara väldigt svårt och tungt. Och man kanske inte ser den möjligheten som du sa. Du såg ju inte, att du säger ibland att det tog längre tid för dig att upptäcka mig än vad det gjorde för mig att upptäcka dig. Det var för att du var så inställd på att vara själv.
Mm.
Du hade liksom inte ögonen för en eventuell ny relation.
Mm.
Så du drog ner de här sidoskydden på något vis. Mm. Och så var du inställd på att leva ensam. Mm. Och någon gång i framtiden, om du hade tur ungefär.
Mm. Mm. Ja, men lite grann så. Det var, jag tänkte ju att, ja, en ny, Anders, kan du tänka dig en ny relation? Och aldrig.
Det var svaret.
Bevara mig. Nu ska jag inte förverkliga mig själv. Jag måste hitta mig själv.
Mm.
Innan jag kan förverkliga mig själv.
Mm.
Och så gick det ett par månader kanske. När jag gick omkring och tänkte så här. Och sen helt plötsligt en dag så tänkte jag så här. Okej, Anders. När du är 75, hur vill du att livet ser ut då? Ja, nej, då vill jag inte vara ensam. Och där på något sätt så började dörren gläntas lite grann för möjligheten. Och sen så svängde den öppen mer och mer. Men för att återvända till din fråga där, så tänker jag att när ett äktenskap eller en lång samborelation med kanske gemensamma barn och sådana här saker, där man känner att nu är vi nära klippkanten här. Det är väldigt lätt att känna både skam och skuld i de situationerna. Och de allra flesta som utav oss som hamnar här vid den här klippkanten, vi går ju oftast till någon form av familjeterapeut eller någonting sånt. Så att för mig själv kunna differentiera mellan vad som är skam och vad som är skuld, det är jätteviktigt. Inte bara för att den antingen helandet av relationen eller den goda separationen ska kunna ske. För har man inte koll på det, så då är det jättestor risk att man hamnar i någon slags blame game. Antingen mot varandra eller en inre blame game. Alltså att man anklagar sig själv, inte på grund av att man har gjort någonting fel, utan därför att man skäms.
Misslyckande.
Ja, precis. Så det är jätteviktigt att kunna särskilja på det, och bara det är ju en anledning till att liksom ta ett snack med någon terapeut några gånger för att kunna urskilja det. Det är inte alltid så lätt. Sen tänker jag det också, att det går inte att rädda ett äktenskap där inte båda vill att det ska räddas. Det går inte.
Nej.
Idag så var det den här texten när Jesus kom hem till Nasaret och han undervisade dem i synagogan där. Och då kom han hem till dem som var hans egna. De som verkligen kände honom. Men de tog inte emot honom. Och Jesus gjorde inte så att han stannade kvar där och tjatade hål i huvudet på dem. Utan han gick faktiskt därifrån. Ibland får man lämna. Ibland är det som är svaret. Och jag tänker att när två människor inte vill försoning, då är den inte möjlig. För då blir det någon form av det riskerar att bli någon form av diktatur då.
Just det. Tyvärr så drar man det ju oftast ganska långt innan en skilsmässa ändå kommer på tal. Eller i alla fall innan den genomförs, skulle jag säga. Det kan ju komma på tal väldigt tidigt egentligen. Så, men sträckan från det till att det blir av kan ju vara ganska lång. Så att, tyvärr så har man ju slitit lite väl mycket kanske på varandra. Så det kan ju vara lite jobbigt, om man säger så. Kommer lite väl mycket dumt ur det emellanåt.
Det är bättre kanske ibland att avsluta det tidigare än att dra ut för det.
Samtidigt så har man då till exempel några barn tillsammans, så har man ju ändå en förhoppning att barnen ska få växa upp i helt hem. Alltså det vill vi ju alla, även om man...
Helt rent fysiskt.
Ja, precis. Men rent psykiskt så kanske det är helt trasigt.
Ja.
Men där liksom intalar man sig nog själv ganska länge. Men så länge som barnen har båda föräldrarna hemma så är det bra. Men det kan ju vara en stämning i hemmet som är väldigt osund för barnen att leva i. Så att av den anledningen så kanske man borde gå isär i tidigare stadier. Men man vill ju ändå det är inga lätta saker.
Det är svårt. Men
jättesvårt.
Jag tänker många säger ju, eller man hör ju många gånger att vi stannar ihop för barnens skull. Men det är ju nästan ibland kanske att det blir tvärtom.
Ja, vad ger man barnen för bild av en relation?
Ja.
Det är också, mamma och pappa kramades aldrig. Var inte snälla mot varandra eller vad man kan säga för saker så här. Dålig stämning i hemmet hela tiden eller sådana saker. Det är ju verkligen ingen miljö man vill att ens barn ska växa upp i.
Nej.
Sen kan det ju bli bra, ja. Alltså, alla relationer är ju olika.
Ja, absolut.
Ja, de kan växla över tid. De kan alltid växla över tid. Och sen När vi har så många barn tillsammans också så upptäcker man ju att relationerna, de är ju olika individer.
Mm.
Så att relationerna ser ju olika ut med de olika barnen.
Mm.
Både till mängd och till hur.
Mm.
Och samtidigt så är det inte någonting som är hugget i sten, utan det kan också förändras över tid. Man har inte riktigt samma relation med sin 16-åring som med sin 25-åring.
Mm.
Alltså när 16-åringen har blivit 25.
Mm.
Det ser inte likadant ut. Det ska förändras.
Ja,
och det är också hoppingivande, tror jag, att höra för många. Att våga tro på det, att den trasiga relation som vi har idag är inte huggen i sten.
Mm.
Den är inte det.
Nej.
Vänta.
Mm.
Tålamod.
Ibland kommer de tillbaka.
Ja.
Faktiskt.
Uthållighet.
Mm.
Och att aldrig ge upp. Just när det handlar om barnen, så våga tro att dina böner för dina barn har en verkan som är utanför din kontroll.
Mm.
Och att det enda du kan ha koll på, det är ditt hjärta.
Mm. Och det kan man ju också tänka, vart har du ditt hjärta i en kärleksrelation också.
Mm.
Har du något mer ni skulle vilja dela eller säga innan vi går in på den avslutande frågan?
Inte mer än det att vi är skapade för att leva tillsammans.
Mm.
Och det är en nåd att hitta någon som, där man känner att vi har en relation där vi kan tala om ett vi.
Mm.
Det, och jag tänker att eftersom vi har utvecklats till ett extremt individualistiskt samhälle, så är det inte så lätt.
Nej.
Att komma dit hem. Eller att bara ramla in i det.
Mm. Vi ska ta vår avslutande fråga. Johanna, att du ska berätta vad det bästa med Anders är. Och Anders berättar vad det bästa med Johanna är.
Eller nu kan och det finns så mycket. Det finns mycket som är bäst med Anders.
Mm. Vi får säga många grejer.
Ja, vad bra. Ja, men dels så är det här, den här kombinationen av skörhet och styrka.
Mm.
Det är någonting som jag uppskattar väldigt mycket hos Anders. Därför att det gör honom till en sån varm och inkännande och kärleksfull person. Och inte bara mot mig, utan mot många människor.
Mm.
Så att det är den här skörheten och styrkan. Skörheten kan ju vara svår och jobbig emellanåt, men den är så vacker, tycker jag. Så det är någonting jag uppskattar väldigt mycket. Och hur han är som make.
Mm.
Han är väldigt omtänksam och kärleksfull. Och ger mig en enorm trygghet.
Mm.
Mm. Tack. Är du klar?
Nej, jag är inte på mer, du.
Nej, tyckte det vore synd om någon gång att avbryta dig.
Jaha,
ja, du lät den gråta nu.
Hans ödmjukhet också då. Nej, men vi har velat, jag trivs, jag upplever vårt liv som väldigt härligt och otvunget.
Mm.
Och vi har roligt tillsammans också.
Mm.
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 Vi tycker om att dela både alltså livet, vardag, fest och arbete tillsammans. Så att det liksom går ihop allting. Och det är något som jag tycker är väldigt mycket om också. Vi har det tillsammans.
Mm. Mm. Och alltså med Johanna så älskar jag hennes sociala, empatiska förmåga, hennes intuitiva förmåga att kunna möta människor på rätt nivå. Jag älskar hennes nyfikenhet i livet, vilja att liksom lära sig mer, att upptäcka mer. Där diakonutbildningen bara är, det är ju det största och tydligaste exemplet på det, men det finns i alla mindre varianter också.
Mm.
Vilket gör att jag tänker att så länge vi är nyfikna så står tiden inte still.
Mm.
Då rör det på sig hela tiden och det älskar jag med dig. Alltså ditt sätt att lyfta mig när jag ibland har en tendens att snacka ner mig själv. Att du gör det på ett sånt underbart sätt. Du gör det på ett sånt självklart sätt. Det är liksom inget pep talk eller gaska upp dig eller någonting sånt där. Du gör det på ett sånt sätt som funkar på mig. För jag känner det. Sen finns det ju också sidor, alltså du är ju kreativ på ett sätt som märks på många olika sätt och vis i vårt hem. Hur hemmet ser ut här. Hur du lagar mat. Hur du tänker. Hur du tänker. Alltså det handlar inte bara om att buketten på bordet ska vara fin. Utan det handlar om vad som finns runt buketten också. Mm. Och ovanför. Och under. Och så. Så att du har. Ja, jag älskar det. Och jag ser också att det finns med i hur du ser på människor. Du ser inte bara människan rätt upp och ner som hon är just nu, utan du försöker hela tiden förstå mer utav personen. Det älskar jag. Jag älskar att få dricka kaffe i sängen på morgonen. Och som sagt, vår kärleksspråk, vi pratade inte mer om det. Men just det här med beröringen, att vi delar det med varandra.
Mm.
Jag är så glad att du delar det med mig.
Mm. Ja.
Så jag uppskattar ditt leende och ditt skratt. Jag tror att jag är kär i dig.
Ja. Ja, man kan tro.
Jag hoppas jag.
Ja.
Mm. Vad fint.
Mm.
Tusen tack för allt ni har delat, och
tack själv.
Det märks att ni har en sån väldigt fin relation och tvåsamhet.
Mm.
Tack.
Mm. Hej då.
Hej då.